känns det inför det då?
Jo, jag hoppas jag känns bra.
Det var en helt oförberedd fråga, ska säga. Var fick jag den ifrån?
Ja, precis. Ja, men det ser jag fram emot.
Bra. Vi ska alldeles strax få höra mer om det, Henrik. Och innan det så ska vi bara få vara med och sjunga ytterligare en sång. Och under tiden som vi sjunger den så har du möjlighet, om du vill vara med och bidra till...
Vi ska ju läsa Bibeln alldeles strax. Jag vill bara erkänna att jag... vill ju inte bara tala om Jesus och nåden som räcker, utan också jag kan inte låta bli att skriva en del om detta. Och här i våras så kom jag och en kompis som heter Isak, som också bor här i Jönköping, som har också en hel del erfarenheter av att möta människor från andra kulturer. Vi kom ut med en ny bok som heter Över tröskeln, kulturförståelse för vanliga kristna. Och jag kan inte låta bli att nämna det bara kort i inledningen, eftersom det har ju så mycket med temat för den här dagen att göra. Välkommen hem med dina olikheter. Hur kan vi möta människor från andra kulturer eller andra bakgrunder som vi inte bara möter liksom när vi åker på någon resa långt ut i världen, utan som vi möter i vår vardag hela tiden, liksom på skolan, på jobbet, på bussen, i affären. Och hur kan vi dessutom möta de här människorna med kärlek, med respekt, med någonting från Gud? Eftersom Jesus ger oss i uppdrag att älska alla människor och förmedla någonting av vem han är till alla människor. Så det finns möjlighet att kika på den efteråt ifall man vill, och lite andra böcker som jag också har haft glädjen att få författa. Oavsett om det är någon annan som tycker det är roligt, så tycker jag i alla fall jag det är roligt, för det är otroligt mycket man lär sig själv när man får fördjupa sig så. Men nu ska vi prata om välkommen hem med dina olikheter. Och jag tänker bara innan vi börjar att vi ber en bön tillsammans. Gud, jag tackar dig för att du känner oss allihopa precis där vi är i livet. Tackar att vi kan inte fejka, vi kan inte låtsas, vi kan inte dölja någonting för dig, utan du känner oss rakt igenom. Och jag tackar dig att du ser varenda en av oss den här dagen. Och jag ber att du ska med din godhet, med din kärlek, ge varenda en av oss någonting med oss inför den här dagen, inför den här veckan, inför livet. I Jesu namn. Amen. Välkommen hem. Det är lite roligt att jag får tala om det som inte har detta som mitt andliga hem, utan med en annan församling. Men jag har ju ett hem, och jag hoppas du också har ett hem. Vad är ett hem? Man kan bli väldigt filosofisk och fundera på vad är skillnaden mellan ett hus eller en bostad eller en lägenhet och ett hem. Vad är det som gör det till ett hem? Och där kanske vi kan formulera olika saker. Det kanske är din katt som gör ditt hem till ett hem, eller din liksom soffa, eller jag vet inte, din kaffebryggare, eller vad som nu är din käraste ägodel. Men jag tänker mig på något sätt att ett hem, det här är ju något ställe som där jag känner mig trygg, där jag får slappna av, där jag kan komma hem, jag sparkar av med skorna, jag kan slänga mig i soffan. Jag behöver liksom inte be om tillåtelse eller sända in liksom en ansökan för att få öppna kylen och kolla där, utan jag kan rota runt lite och kolla vad som finns. Det kanske jag inte kan göra hos min kompis, typ så här, slänga av med skorna, slänga mig i soffan, gå och rota i kylen. Kanske hos din allra bästa kompis, men det finns ju liksom gränser för vad man kan göra och bete sig hemma hos någon annan. Där får man liksom på något sätt försöka anpassa sig. Man får skärpa till sig. Det beror på liksom vems hem, om det är kungens hem liksom, eller bästa kompisens hem. Men det är i alla fall inte ditt hem, utan ditt hem, där är det du som sätter reglerna. Sen bor du tillsammans med andra, så kanske du också får visa hänsyn på något sätt, anpassa dig, men du är i alla fall med och utformar vad är det som gäller på det här stället. Hur våldsamt får man slänga sig i soffan? Eller får man sätta sig bara artigt och försiktigt? Det är på något sätt du som bestämmer det, och bor du själv så kanske du känner dig väldigt fri på sådana saker. Vi har ju bott utomlands då, jag och min familj, och jag har en liten bild här från första julen som vi firade när vi bodde i Istanbul. Ifall du tycker att tomten känns bekant, så vet jag inte hur man ska förklara det ifall du tror på tomten. Och om du tycker liksom att skägget ser konstigt ut, så kan det bero på att Turkiet är ett muslimskt land, så man firar ju inte jul, så då får man ta vad man har. Om man tittar ett riktigt tomteskägg, så kan man ju ta lite bomull och binda ihop ett snöre. Men När vi flyttade utomlands, då gjorde ju vi det tillsammans med våra barn och bildade, eller försökte göra allt vi kunde för att det skulle bli ett hem där vi bodde. Det var liksom inte bara en bostad eller någonstans vi vistades, utan vi flyttade dit och där hade vi vårt hem. Vi hade liksom soffan som vi kunde slänga oss i, och vi hade liksom med alla barnens leksaker eller så många som vi nu kunde ta med. Och vi gjorde allt vi kunde för att det här skulle vara en trygg plats där både vi och våra barn kunde slappna av. Sen var det lite roligt då att ibland så kom man hem som, eller hem nu sa jag det. Frågan är vad som är hem när man bor utomlands. Ibland så kom vi till Sverige och hälsade på oss på somrarna. Och då var det många fantastiska människor som man mötte och som sa liksom de här orden som vi säger då idag. Välkomna hem. Och då kände vi, ja, eller vi sa ju tack för man ska vara artig så. Men vi kände ju liksom, jag förstår vad du menar. Välkommen hem till Sverige. Det här är vår kultur på ett sätt där vi vet lite hur man ska bete sig förhoppningsvis och kan slappna av och så. Men vårt hem är ju där. Så även om vi kommer till Sverige och hälsar på så är ju hemmet någon annanstans. Och då på en sån här missionärskonferens så träffade jag en annan missionär som bor liksom långt bort i Asien. Och som sa en fråga som liksom bara en missionär kan förstå, den som bor utomlands. Och så sa hon så här, när kom ni till detta landet? Liksom som istället för alla andra som välkomna hem eller så här. Utan nu är vi ett land, det här är svenska Sverige. Så. Men det finns massa andra länder och vad vi upplever som hem är ju olika. Vad känner du som är ditt hemma? Att inte ha ett hem någonstans, det leder ju till rotlöshet, otrygghet. Men inte bara fysisk hemlöshet eller fysisk otrygghet, utan jag tror också att det finns en andlig otrygghet, en andlig rotlöshet. Vi lever ju i en kultur där vi liksom väldigt mycket ska ta avstånd från liksom allt gammalt, vi ska hitta vår egen väg, vi är så otroligt individualistiska i vår kultur. Du ska upptäcka din egen sanning, ingen ska få säga till dig någonting om hur livet är, hur Gud är, vad som är sant, utan du ska hitta din egen väg. Det är ju så vi är präglade liksom i skolan. Och det kan ju låta bra och så, men leder inte det ytterst till en ganska djup rotlöshet, en andlig rotlöshet? Om man tittar på ett träd så, jag hoppas jag har en bild på en träd som kommer. Ja, det är ju träd där, men det är ett plastträd eftersom det inte går att köpa julgranar i Turkiet eller... Det kommer inte, vi kör på, vi får se hur länge vi firar jul i Istanbul då i bakgrunden. Men om du tänker på ett träd så, ett träd utan rötter mår ju inte bra, det dör ju. Och dessutom så trädets rötter gör ju att trädet blir förankrat. Det står tryggt också när stormarna kommer. Ju djupare rötter man har, desto starkare står man i stormen. Och ett träd med ytliga rötter, nu är jag verkligen inte en så här, vad heter det, arborist eller sånt där. Jag kan inte såna saker. Men ju djupare rötter har, desto starkare står det. Om rötterna blir ytliga så faller ju trädet för minsta stormvind. Och när jag tänker på den bilden kan jag tänka lite grann, är det inte så ganska mycket vi har blivit i vårt samhälle också? Vi ska inte ha några rötter, vi ska liksom inte ha någon förankring, vi ska bara upptäcka allting för första gången, inte lyssna på någon, och blir vi inte då ganska rotlösa och faller för minsta vindpust? Den ensamhet som vi upplever mycket i Sverige idag, är inte den också lite så här existentiell? Vi har tagit avstånd från allt det där gamla, som religion och sådana grejer. Det är passé, det är förbi, det har inte med oss att göra. Och så har vi liksom på något sätt som svenskar, som kultur, tagit avstånd ifrån våra egna rötter. Och då menar jag inte liksom det kristna kulturarvet, utan jag pratar om Gud som har skapat oss. Som ger oss mening med livet, som är syftet med livet. Och så blir vi liksom förvånade över att vi känner oss så ensamma. Psykologisk litteratur definierar andlig rotlöshet som känslan av att sakna en djupare mening, tillhörighet eller inre stabilitet i livet. Det är som att du inte riktigt vet var du hör hemma, varken i dig själv, i världen eller i något större sammanhang. Och när jag läser det tänker jag, så många i vår tid, i vårt samhälle som lever på det sättet, som vandrar omkring med den andliga hemlösheten, rotlösheten, otryggheten. Och då kan man fundera på, när man kommer till Bibeln, vad är då Guds svar på andlig rotlöshet? Det finns en liten text som jag älskar ifrån Johannes evangeliet kapitel 1. Vi ska läsa några texter idag, så jag hoppas du är vaken. Och om du inte är det så hör du ändå inte vad jag säger, så det spelar ingen roll. Men Johannes evangeliet kapitel 1, en liten story här bara som är så fantastisk tycker jag. Så står det där. Nästa dag stod Johannes, och då är det Johannes döparen som var ju den som gick, liksom kom som budbärare från Gud före Jesus. Nästa dag stod han där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han, se Guds lamm. Och det här är ju ett uttryck för, liksom, det här är Messias, här är världens frälsare. Vi sjöng ju innan i sången om lammet som blivit slaktat. Det är ju bibliskt bildspråk för att Jesus dör på korset som den utlovade frälsaren. Så han ser Jesus komma gående och säger, se Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Alltså de lämnade Johannes döparen och liksom skickades av honom till Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom, och han frågade dem, vad söker ni? De svarade, rabbi, det betyder lärare, var bor du? Han sa till dem, kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde, och de stannade hos honom den dagen. Alltså, tänk dig in i den här situationen. Du har mött en profet här som Johannes döparen är. En talesperson för Gud som pekar ut att här är världens frälsare, här är som Guds utsände. Och du går efter honom och så vänder han sig om och så frågar han dig, vad söker du? Vilken chans att äntligen få fråga, vad är livets mening? Vad är det du frågat? Jag vet inte. Finns det liv i universum? Liksom, vad finns bortanför galaxerna? Vilket nummer kommer vinna postkodmiljonären nästa gång? Liksom? Du har chansen här liksom, att fråga Gud vad du vill. Och vad är det för fråga de här droppar? Var bor du? Alltså, du har chansen liksom, och så... Är det bästa du kan klämma fram? Liksom? Är det smartaste du ska fråga Gud när du får fråga Gud en fråga? Var bor du? Och så säger han, kom och se. Och så går de och så hänger de med Jesus resten av dagen. Och jag vet inte vilken bild du har liksom, av att vara med Jesus en dag. Det var säkert liksom, en enormt lång teologisk föreläsning som Jesus hade här. Eller de kanske firade nattvard gång på gång. Eller de självklart så bara bad dem och fastade hela dagen. Det tror inte jag alls. Det står bara att de var hos honom. De kom hem till Jesus. Det han säger är ju, alltså, kom och se, välkomna hem. Kom med hem till mig. Vi kan sitta liksom och snacka lite om livet. Vad tänker ni om livet? Jag tänker så här. Och så, alltså är ni hungriga killar? Vi fixar lite. Liksom. Vi tänder en eld där. Vi grillar lite grejer. Och jag vet inte vad de grillar för någonting. Men det var säkert något gott som Jesus bjöd på. Och så sitter de och pratar där med Jesus hela dagen. De har gemenskap med Jesus i hans hem. Och då tänker jag, är inte det där egentligen exakt svaret på de här djupare frågorna som de inte tar chansen att ställa? Vad är meningen med livet? Varför finns vi här överhuvudtaget? Vad är poängen med alltihopa? Kom och häng med mig en stund. Liksom. Vi kan sitta och käka lite här. Vi sitter och pratar lite och vi delar livet, du och jag. Är inte det svaret också på den här andliga rotlösheten, existentiella ensamheten, alltihopa? Liksom inte bara en lång teologisk föreläsning, även om det kan vara jättebra och jag kan uppskatta det jättemycket. Intellektuella resonemang och så här, utan gemenskap med Gud själv. Välkomna hem till mig, killar. I detta fall var det två killar, men killar och tjejer, liksom, ni kan vara hos mig, liksom, ni kan prata med mig i mitt hem. Vi sitter och käkar lite. Men det är inte så djupt, det är inte så filosofiskt. Jag vet inte, de pratar ju säkert inte bara ytligheter. Men det är ju gemenskap med Gud som är egentligen svaret på vår rotlöshet, vår ensamhet, tror jag. Och då kan man fråga sig, okej, så vem får då komma till Jesus? De här var väl eliten, de hade ju redan gått till Johannes döparen och de var liksom redan på gång som andliga sökare. Men Bibeln är ju full av märkliga människor som får komma till Jesus. Och jag tänkte bara kort ge dig tre exempel på olikheterna bland dem som Jesus välkomnar in i sin gemenskap. Och det första exemplet, det är Matteus. Han är ju en av de 12, och om du har läst lite i Bibeln så vet du om att det där känner jag igen. Precis, han har ju skrivit Matteusevangeliet. Men han börjar ju liksom inte som någon stor stjärna i evangelierna. Utan i Matteusevangeliet kapitel 9 och 9 läser vi om när Jesus träffar på den här Matteus. Matteus 9 och 9 alltså. Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då reste sig Matteus och följde honom. Alltså Matteus, han är skatteindrivare. Och om du, liksom, du kanske jobbar som tjänsteman på Skatteverket och bara säger Gud välsigne dig och så. Det var inte riktigt samma sak som Matteus gjorde här, utan han jobbar som skatteindrivare åt fienden, åt romarna. För att landet var ju ockuperat av den romerska staten. Så han jobbade åt fienden och samlade in pengar egentligen då som försörjde de soldater som höll det judiska folket i fångenskap. Och det gjorde att det judiska folket ansåg att skatteindrivare, de är förrädare, de är landsförrädare, de jobbar åt fienden. Och det var så allvarligt så att de religiösa ledarna på den här tiden, de sa att skatteindrivare är inte bara förrädare, de är också syndare. De var utestängda ifrån synagogan, alltså den judiska församlingen. De fick inte komma in i kyrkan som en symbol på att det är kört för dem. Det finns ingen frälsning, det finns inget hopp. De har liksom gått så långt bort ifrån Gud att det är liksom, de får inte ens komma in. Och då när de var så föraktade av alla så var de ju dessutom många av dem tjuvar, vilket vi också läser i evangelierna. Liksom, om alla hatar oss ändå kan vi lika gärna bli rika på kuppen, så då tog de in liksom extra skatter. Så här har vi liksom en förrädare, syndare, en hopplös man som dessutom då antagligen är tjuv. En sån som de andra i det judiska folket inte vill ta i med tång. Och så går Jesus förbi och så säger han, följ mig, alltså välkommen in i min gemenskap. Om han hade varit hemma hade han sagt, välkommen hem Matteus. Och det är ju inte konstigt då att Matteus, som kanske hela sitt vuxna liv har fått höra du är hopplös, det finns inget hopp för dig hos Gud, möter en man som han förstår är liksom utsänd av Gud här på något sätt, en kringvandrade pastor eller vad vi skulle likna det vid idag, som säger Matteus, jag tror på dig. Du kan få vara med i min gemenskap. Inte konstigt att han liksom bara reser på sig och vandrar efter den här Jesus. Jesus, tror du på mig? Får jag vara med? Är jag välkommen hem, välkommen in i din gemenskap? Och det är till och med så att det kan vara att namnet Matteus som han har inte ens ursprungsnamn, för han kallas också Levi i evangelierna. Matteus betyder Guds gåva, alltså namnet Matteus. Och det är verkligen inte så Matteus ser sig själv innan han möter Jesus. Jag är Guds gåva. Kanske jag bara spekulerar, det står inte i Bibeln. Kanske Matteus till och med är det namnet som Jesus ger honom. Levi, du ska heta Matteus. På samma sätt som Jesus ger flera av de andra lärjungarna nya namn. Jag ser dig som Guds gåva. Du får vara med i mitt gäng. Kan vara så, jag vet inte. Det andra exemplet som jag tänker på, det är Simon Zeloten. Vi läser så här i Lukas evangeliet kapitel 6. När det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och valde ut 12 av dem som han kallade apostlar. Och en av dem då är Simon, som kallades Zeloten. Och vi vet egentligen ingenting utom den här Simon, förutom då att han var zelot till sin bakgrund. Och zelot, det var ett, kan man säga, politiskt parti som var religiösa nationalister. De ansåg att det var liksom fel mot Gud att det judiska landet var ockuperat av de här liksom ogudaktiga romarna. Så de ville med våld kasta ut och döda och fördriva liksom de romerska soldaterna och alla som jobbade eller samarbetade med romarna. De kallades ibland sikari, knivmännen, för att de använde krökta dolkar som de gömde i sina mantlar för att smyga upp liksom och kniva ihjäl romar eller andra landsförrädare. Och de finns liksom i bakgrunden av hela Nya Testamentet. Så till slut så lyckas ju de, så att säga, väcka det judiska folket till väpnat uppror på 60-talet, alltså ungefär 30 år efter Jesus vandrar här i Galileen och så. Och det leder ju fram till att romarna kommer och förstör hela Jerusalem år 70 efter Kristus. Så antagligen så var Simon en man som var beredd att ge sitt liv för att döda fienden, för att liksom driven av en missriktad iver för Gud liksom göra vad som helst, ge sitt liv för att det judiska folket skulle liksom befrias från de här romarna och andra landsförrädare. Och så möter han Jesus som brinner minst lika mycket för Guds rike som Simon, men som visar ett annat Guds rike, ett Guds rike av förlåtelse, av frid, av kärlek. Ett Guds rike som inte utbreds med krökta dolkar i ryggen utan med Guds kärlek. Och på något sätt så måste ju Simon ha smittats eller dragits in här i Jesus gemenskap, i Jesus gäng. Och jag tänker mig att det finns väl inget vackrare exempel bland lärjungarna på vad Jesus kan göra än Simon Zeloten och Matteus, den förrätta skatteindrivaren, som vandrar sida vid sida. För att Matteus var ju exakt en sån som Zeloterna ville sticka kniven i. En landsförrädare. Men Simon, han traskade bredvid Matteus. Kanske pratade om skoskaven och från sandalerna och hur dammigt det var liksom där borta i när vi passerade liksom Kapernaum och delade livet. Alltså, fiender har blivit bröder när Jesus får vara med och bestämma. Och Simon blir till och med en person som reser ut i världen och till slut ger sitt liv som missionär enligt traditionen i Persien. Han ger sitt liv för att budskapet om Jesus ska nå till alla folk. Hans liv har totalt förändrats av Jesus. Till och med en religiös nationalist kan förvandlas av Jesus. Och då kan man tänka sig, okej, det här är ju två gubbar. Liksom. Det var väl bara män som var med där i gemenskapen. Inte alls, det finns ju massa exempel på kvinnor. Bara ett exempel är den här kvinnan vid brunnen i Johannesevangeliet kapitel 4 som är det längsta samtalet i evangelierna som Jesus har med någon. Är med en kvinna vid en brunn. Och bara läser någon vers här. Johannes 4 och 7 står det att Jesus, innan det står det att Jesus han sitter vid brunnen, han är ensam, han är trött, han är törstig. Så står det, då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten och Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Och då får vi veta om att det finns sådana djupa motsättningar här mellan judar och samarier där de föraktar varandra. Det finns liksom historiska konflikter och krig och grejer som ligger bakom. Så judar hade liksom ingenting med samarier att göra. De flesta gick liksom omvägen runt det landskapet Samarien. Men Jesus han går rakt igenom och så börjar han prata med någon som han inte borde prata med enligt alla kulturens regler. Det finns även antika judiska texter som talar om att samariska kvinnor särskilt ansågs som alltid orena. Alltså man fick inte nudda dem eller något som de hade nuddat. Till exempel krukor med vatten. Ett perfekt exempel på något som en judisk religiös ledare absolut inte skulle nudda. Och så sätter sig Jesus där vid brunnen. Och jag bara älskar det här liksom att det är inte så att han dra fram liksom sitt stora iPad, eller bara säga för att det var själv använder med sitt stora utkast och nu ska han ha en stor teologisk föreläsning, utan han börjar med att sätta sig själv i beroendeställning till henne och fråga, kan du ge mig något att dricka? Och då är det inte konstigt att hon svarar, du som är jude, hur kan du be mig en samarisk kvinna om vatten? Alltså han är jude, han talar med samarier, han är man, han talar med en kvinna och han är rabbin, alltså judisk bibellärare och talar med en socialt utstött som vi förstår av sammanhanget. Och hon upplever också att hon får vara med. Hon är välkommen in i gemenskap med Jesus. Och hennes liv blir så förvandlat så att hon springer tillbaka liksom till sin by. Och konsekvensen av det här lilla mötet vid brunnen blir ju att massor av människor kommer till tro på Jesus. Så vilka är det som får vara med i Jesus gäng, vilka är det som är välkomna till Jesus? Jo, en rik, men antagligen en ensam man utan hopp som Matteus. En religiös, våldsam nationalist. En kvinna från fel folk med fel bakgrund. Och de möter allihopa den här Jesus som säger till varje människa han möter nästan. Kom och följ mig. Du är välkommen. Du får komma med i gemenskap med mig. Och då kan man fundera på, okej, det låter jättebra. Jesus, han verkar vara snäll. Men finns det liksom några villkor? Hur vet jag att jag får platsa? Hur vet jag att det finns rum för mig? Jag är ju sån här och sån här. Jag är ju inte alls så from och duktig som alla andra i kyrkan. Jag vet inte när man ska stå upp och sitta ner, hur man ska lyfta händerna, hur man ska be och hur man sätter på kaffebryggan här uppe i vättersalen. Vad är förutsättningarna för att få komma till Jesus, för att hitta vårt andliga hem hos Jesus? Jag tror det finns en enda förutsättning egentligen med två vinklar. Jag tror att sanningen är mötesplatsen med Gud, med Jesus. Jag tror att du kan bara komma hem till Jesus som du är. De här människorna, de var på olika sätt misslyckade. Eller de kanske trodde att de var lyckade. De kanske trodde att de visste hur Gud var eller vad Gud sa. Men när de mötte Jesus så insåg de att ska jag möta Gud på riktigt, så kan jag bara göra det utan mask, utan religiös fasad, utan försök att vara präktig. Jag kan inte låtsas inför Gud, för han känner mig redan. Jag kan inte fejka någonting inför Gud, utan om du vill komma hem till Jesus kan du bara komma som du är. Du kan inte komma som någon annan. Du kan liksom inte låtsas vara som någon religiös förebild du har, liksom, eller som din mormor eller betedde sig. Eller så. Det är bara som du är du kan komma till Jesus. Jag tror det finns också en annan ingrediens som vi glömmer ibland. Och det är att vi kan också bara komma till Jesus som han är. Det finns också en sanning om Jesus som vi behöver möta. Idag säger ju en del typ så här, jag kan inte tro på en Gud som... Och så har man liksom en lista. Eller, jag kan tänka mig att Gud är sån här och sån här. Jag är inte från en kristen bakgrund, kristen familj. Så tänkte jag också liksom, när jag var tonåring, så här, sökande. Jag tyckte liksom att ja, men typ så här, den här religionen kanske verkar lite mer spännande så än kristendom. För kristendom, man hör bara namnet kristendom. Det liksom, låter jättemörkt och negativt. Och så här. Mycket mer spännande med någonting annat. Typ så här, va? Jag kan tänka mig att Gud kan vara sån här. Och då vill jag bara avslöja en liten hemlis för dig. Alltså om Gud finns, om Gud är på riktigt, då är han ju som han är oavsett vad du eller jag tycker om det. Gud behöver liksom inte din och min åsikt eller vårt godkännande för att existera eller för att vara som han är. Jag kan tro på en Gud som är så här, fine, du får tänka vad du vill, du får ha vilken åsikt du vill. Men Gud är ju som han är oavsett om jag håller med om det eller inte. Är du med? Ungefär som du tänker så här, ja, jag kan inte tro på en predikant som inte håller på HV liksom här i Jönköping. Too late, för här står jag liksom och hejar Frölunda. Ja, jag kan inte tro på, är du med liksom? Jag är liksom den jag är så. Och det är ju det som är så utmanande och härligt och spännande med Gud. Det är ju att Gud är ju inte bara en projektion av dina åsikter eller dina tankar. Att så här får Gud vara för att jag ska kunna ta emot honom. Nej, nej, kära vän. Det handlar ju om att Gud ska ta emot dig. Det är ju inte du som ska få liksom, stämpla godkänt på Gud. Gud, nu är du okej. Nej, nej, nej. Det är fantastiskt att Gud tar emot oss. Det är ju Gud som sätter agendan. Så när vi kommer hem till Jesus, som de här lärjungarna som vi läste om, då är det är hans hem. Är det ungefär som jag sa, lärjungarna, att du kan komma hem till din bästa kompis liksom, och du kan känna dig jättebekväm, så, men det är fortfarande liksom hans hem. Och så är det också att komma hem till Jesus. Ja, men det är hans hem. Det är liksom Jesus gäng. Det här kallas Guds församling. Ibland kan vi säga lite slarvigt så här, jag kommer med i min församling och det är jättehärligt att du får känna att det här liksom, eller vilken församling du är med i, eller kanske fundera på att gå med i, att du känner att du känner samhörighet i gemenskap. Det är ju det som är tanken med församling. Men ytterst så är ju det här Guds församling. Det är Guds hem. Och fantastiskt nog så välkomnar han dig och mig hem till sig. Du får komma hem till mig. Du får komma som du är. Du kan bara komma som du är. Men det är Guds hem. Det är Jesus gäng som vi kommer in i. Och därför så kan vi bara komma till Jesus som han är. Och det innebär ju ibland att han kan tänka andra tankar än vad du tänker och vad jag tänker. Eftersom han är en riktig person. Det handlar ju om att lära känna en person. Och då kan man fundera på, vad får jag reda på de tankarna, vad Gud tänker? Jo, Gud är ju så otroligt god och snäll att han har berättat det för oss i en bok som vi kallar Bibeln. Och jag tänker att ibland när vi brottas med de här tankarna, liksom, okej, jag vill komma till Gud, Jesus välkomna mig hem. Men jag utmanas av den här tanken. Liksom. Tänk om jag och Gud inte är överens, om jag inte håller med om hur Gud är eller vad Gud säger. Och då tänker jag att den viktiga frågan där blir ju, vem litar du på? Vem litar jag på ytterst? Alltså är det ytterst våra egna åsikter, tankar och känslor? För de har ju alltid lett oss rätt i livet förut, eller? Eller litar vi på Gud som har all vishet, all kunskap, som är kärlek, rättvis och god? Så att komma till Jesus som han är innebär att inse att det är han som är Herre, inte jag. Och jag tror att en del av den här rotlösheten som många av oss upplever i vårt samhälle idag är just från detta att vi ska vara vår egen herre. Vi ska bestämma över oss själva. Och Jesus välkomnande till oss är ju, du kan komma hem till mig. Du är välkommen som du är, precis som du är. Gammal och ung och liksom vilket land eller vilken kultur eller vilken bakgrund du än har liksom. Är du som en rik syndare, frädare, liksom, som att välkommen hem, är du kvinna, välkommen hem, är du man? Det spelar ingen roll, men det, du får komma som du är och du får möta Jesus som du är. Och då hittar vi också hem i våra hjärtan, i Gud. Som jag sa, jag är inte från en icke-kristen bakgrund. När jag kom till tro som tonåring så kan man ju säga att det var en ganska stor utmaning för mina föräldrar. Det var en sak liksom att man kanske ville skärpa till sig och vara lite så här stökig när jag var i högstadiet. Så det var väl bra att jag blev lite, så här lite mer moralisk och lite mer etisk. Så. Men liksom, måste man gå med i kyrkan och måste man vara, liksom, måste man vara så liksom, hängiven, så radikal? Liksom. Det var ju min tonårsrevolt. Det var ju liksom att jag blev jätteradikalt frälst. Så här, liksom. Det var mitt uppror så här, mot min uppväxt. Och min pappa, han var ju egentligen ganska mycket så ateist, så väldigt, han hade mycket frakt liksom egentligen för religion och präster och prelater och såna grejer liksom. Men han försökte ändå liksom möta mig och på något sätt se att det finns något värde i det här med att Henrik kan ha blivit så jättekristen och så. Han var med liksom när jag döptes och försökte liksom ändå lyssna in mig var jag var någonstans och så. Och När jag och min fru då, när vi gifte oss, som var en 5 år någonstans efter att jag blev kristen, så höll han ett tal liksom, när, som sig bör, som en far ska göra liksom, på sonens bröllop. Och jag kommer inte ihåg, han sa säkert massa grejer, men en grej som jag kommer ihåg, det var just att han sa det att i början när Henrik liksom kom med i kyrkan och så, då kändes det lite konstigt och jag förstod mig inte på det mycket och så. Men nu måste jag erkänna att Henrik, det känns som att du har kommit hem. Och det är någonting som jag bär med mig. Att också andra kan se i våra liv att vi hör hemma någonstans. Vi är inte bara rotlösa och flyger omkring. Och jag bara säger, som om du känner utmaning av det jag sa här innan, liksom, får jag inte vara herre i mitt eget liv? Jo, du får vara herre i ditt eget liv. Men Jesus välkomna dig in i sitt hem, i sin gemenskap, precis med din personlighet och allt som du är. Och för mig så är det bara så fantastiskt underbart att Jesus, han vill gå före, han vill leda mig. Jag får vara med i hans gäng. Jag får ha Jesus som herre och mästare, för han gör mycket bättre jobb på den fronten än vad jag gör i mitt eget liv. När jag själv ska lista ut allting om livet. Jag tror att samma sak är sann också för dig. Du är välkommen hem och du kan bara möta Jesus som du är, men du kan också bara möta Jesus som han är. Ska vi be tillsammans? Jesus, jag tackar dig för att du vandrade omkring och du såg massa olika människor för 2000 år sedan och du kallade dem till lärjungaskap, till att möta dig, till att få ett helt nytt liv, en helt ny nytt hopp, nytt sammanhang. Och jag tackar dig Jesus att du är likadan idag. Du vandrar omkring i vår tid, i våra hjärtan. Och du söker reda på oss som känner oss rotlösa. Som känner oss ensamma, som känner oss liksom utanför. Och du välkomnar oss hem till dig i gemenskap med dig själv. Och jag tackar dig för att du är likadan idag. Jag tackar dig att du ser den som känner så den här förmiddagen. Jag ber Jesus att du med din heliga ande just nu bara skulle låta den personen känna hur du kallar, hur du vidrör, hur du drar. Inte med tvång och inte med våld som ofta gjorts i religionens namn, men i din kärlek Jesus, med din mildhet, med ditt välkomnande. Tack för att du är likadan idag i Jesu namn. Amen.